Då säger vi välkomna till det 155:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Liv Strömqvist är också här i Malmö musikstudio. Hej!
Hejsan! Hallå!
Liv, du ska prata om hälsoångest inför sommaren och ett tips på nyttig mat som Hanna och Amanda gav i sin podd.
Japp!
Det var det du skrev i vår mejltråd i alla fall. Moa, du ska prata om den nya kontroversiella flygskatten. Det är också information hämtad från mejltråden. Men yes, du får bekräfta den.
Jag bekräftar.
Du skrev bara flygskatten, jag la till kontroversiella här. För att få lite mera...
Jag trodde att jag hade formulerat det så, det lät cooler.
Ja, men det är inte fint som det är jag som skriver löpen. För att det ska locka till fortsatt lyssning.
Just det.
Den kontroversiella flygskatten. Flygskatten får mig att tänka på Luleås socialdemokratiska kommunalråd Niklas Nordström.
Ja, han dyker upp i varje inslag som handlar om flygskatten. Yes. Eller kanske 98% av dem.
Han är den som hatar flygskatten allra mest.
Okay.
Jag växte upp i Luleå. När jag var liten så lekte jag en del med hans systerson.
Oj,
som okay, bodde granne. Och jag minns att jag träffade Niklas Nordström då ett par gånger. Tyckte att det var lite spännande för jag hade förstått att han var SSU-höjdare och var på tv ibland. Föga anade jag då att jag bara 25 år senare skulle få läsa i Daniel Suhonens Håkan Juholt bok att han var högersosse.
Oh shit.
Ja, det var faktiskt det första jag tänkte när jag hörde Niklas Nordström, vad känner jag, just han är högersosse.
Jag nämnde för
han brukar nämna sin sån liksom lång rap där också de här, vad heter han, Vidar Andersson.
Ja, jag tror jag nämnde för ett par avsnitt sen att Ardalan Shekarabi också var på Suhonens shitlist över högersossar i den här Håkan Juholt-boken. Men som jag minns det var den odiskutabla ettan på den shitlisten, Niklas Nordström. Han var den allra primigaste primesossen. Om jag förstod Daniel Suhonen rätt så var det i princip så att Niklas Nordström hade ett chip inopererat i sin hjärna så att han kunde fjärrstyras direkt från Svenskt Näringslivskontor.
Och när du var liten helt ovetande så var du bara och lekte helt oskyldigt.
Helt okritiskt.
I en högersosses gryt.
Ja, helt utan analys satt jag där liksom i sandlådan. Nej, men det var ju på riktigt så att PR-byrån Prime med honom som konsult fick uppdraget av Svenskt Näringsliv att vrida socialdemokratin högerut. Alltså, Niklas Nordström ägnade sig betala Svenskt Näringsliv åt att internt påverka Socialdemokraterna i mer näringslivsvänlig inriktning.
Just det.
Genom att skriva debattartiklar och göra eftervalsanalyser och delta i interndebatten och så. Det var ju en skandal när det här uppdagades, kommer jag ihåg. Och jag vet att det var snack om att han skulle uteslutas ur partiet. Men han klarade sig och hamnade hemma i Luleå igen då. Mm. Fick en ny start där.
Skönt.
Och nu har han gjort en skojig PR-video för Luleå kommun som jag blivit tipsad om. Det är återigen det här mystiska Instagram-aliaset Dupont Dupont som tipsat mig. Mm. För att det var ju den här Stockholms stads reklamkampanj för att locka folk till att bli lärare.
Just ja.
Så det blir mer och mer troligt att den här Dupont Dupont är en reklambyråkille som håller på att ge mig tips om kolla den här lite töntiga reklamfilmen.
Skratta åt det här.
går jag på det varje gång och gör ett sånt inslag då jag tror att jag är någon slags oberoende satiriker men jag är bara liksom en del av hela reklamkampanjen.
Mm.
Ja, men Niklas Nordström har gjort den här då Luleå kommun reklamkampanjen.
Visste du att Luleå har landets femte bästa kommunala ekonomi? Att vi är en het etableringsort för fastighetsbolag som Rikshem, Heimstaden och Hemsö?
Grejen med den här videon är att Niklas Nordström berättar om offensiva, attraktiva Luleå samtidigt som man är utklädd till olika karaktärer.
Mm.
Så det funkar lite dåligt i audio.
Men var en ljudeffekt som kändes lite malplacerad? Två.
Ja, det kommer inte bara hoppar så här, liksom likes, tummen upp och olika emojis.
Ja, utan man... jag såg den. Det var väldigt mycket så. Like, tummen på allting bra.
Ja, men han berättar hur mycket de bygger i Luleå, utklädd till byggjobbare.
Mm.
Han berättar om hur mycket de satsar på kultur, utklädd till en typisk kulturkofta.
Ja, ja.
Hur bra skolor de har, utklädd till lärarinna.
Ja.
Här får ni alltså tänka att han är utklädd till lärarinna med peruk och läppstift för att fatta grejen.
Nej, men hej! I Luleå ska vi ha en av landets bästa skolor. Vi har redan idag fler behöriga lärare än rikssnittet. Och våra grundskoleelever presterar bättre än vad man gör i övriga Sverige.
Ja, det är egentligen inget speciellt med det här. Det är bara någon reklamkampanj som de har gjort då för offensiva Luleå. Det är egentligen det enda anledningen att jag ville ta upp det var slutklämmen i filmen. Han tar av sig lösmustaschen och solglasögonen som han har på sig för att han spelar en busschaufför. Mm. Och så säger han...
Det kunde du inte tro förstås, men det är jag. Niklas Nordström, kommunalrådet i Luleå. Och det vi håller på med, det är att bygga ett attraktivt Luleå. Som när det är som sämst ska vara bättre än Sverige. Vi ses.
Oj! Kaxigt.
Deras ambition är att bygga ett Luleå som när det är som sämst är bättre än Sverige.
Mm. Wow.
Det är en stark kommunslogan.
Det är väldigt starkt.
Luleå när det är som sämst är det bättre än Sverige. Jag tycker det är väldigt konstigt. Är det dels kanske då ett övertydligt exempel på att konkurrenskraft har ersatt solidaritet som Socialdemokraternas främsta slagord. Men det är... men jag vet inte. Det kanske var så jag minns min uppväxt i Luleå. Att det här är väl inte så bra. I alla fall bättre än Sverige.
Har du varit och kollat på Facebook-grejen? Serverhallen eller vad det är?
Nej, de har ju byggts sedan jag flyttade ifrån. Så jag missade det.
Synd.
Menar du att det är bättre än Sverige?
Ja.
Vad är det för serverhall?
Jag tror det. Det är i alla fall Facebook på något vis. Det är därför det är likes-tumme hela tiden också. Ah, tror jag,
ja,
videon.
Just det.
För det är så här, vi har Facebook. Tror att det är en serverhall, men jag vet inte hur det funkar med data.
Ja, men,
så jag är inte
men, det är något sånt, det är Luleås stora succé de senaste åren. Att man lyckas locka dit Facebook.
Precis.
För att ha stora serverhallar.
Okej.
Men i alla fall, jag tror att det kan ha varit så. Mina vaga minnen av Luleå, att det här är nog, det är inte så bra, men det är i alla fall bättre än Sverige. Som sagt, jag flyttade ifrån när jag var 19 och jag tror fram till dess hade det inte hänt en enda grej i mitt liv.
Nej.
Så jag har liksom inget minne egentligen utav Luleå. Men det var så här, jag satt på mitt pojkrum och lyssnade på skatepunk. Jag kollade på kodad porr. Jag tänkte, det här är inte så bra. Men det är i alla fall bättre än Sverige. Luleå.
Han, Niklas... Jag måste bara dubbelkolla så att jag säger rätt. Han sitter i styrelsen för Svenskt Flyg. Eller om han är...
Precis.
Måste bara säga,
hur gammal var han? Jag tycker Niklas, det låter som att han är liksom 40. Men han var alltså, han var liksom en pappa-generationen till din kompis.
Nej, men han var en ganska mycket yngre brorsa till min kompis mamma.
Okej, förstås. Så han var liksom 18 när du var där?
Kanske. Jag tror han är ändå närmare 50 nu. Så att,
han ser ganska ung och fräsch ut ändå.
Ja, men han kanske var 18-19 och jag var liksom 7 eller sånt där. Det kan nog stämma. Ja.
Han är ordförande i Svenskt Flyg. Är inte det, jag trodde typ att det fanns, att det var reglerat. Jag var förvånad. Jag försökte ta reda på om det inte är... Är det kutym att man kan vara det?
Ordförande i Svenskt Flyg?
Alltså i en lobbyorganisation och kommunalråd.
Ja.
Det är helt fritt. Det är inte reglerat med kommunalpolitiker, eller?
Jag vet inte.
Jag vet inte, men står det så är det väl så. Eller har du inte läst det någon annanstans?
Jo, jag vet att han är det, men jag var förvirrad över att det var möjligt. Ja. För att det är så tydliga... Alltså jag menar, det är en tydlig konflikt ändå mellan att vara kommunalråd för Socialdemokraterna och vara med i en lobbyorganisation parallellt.
Jo, men Niklas Nordström har aldrig inte gjort det, i och för sig då. Om man tittar på hans karriär. Det är också en tydlig intressekonflikt att få 4 miljoner av Svenskt Näringsliv och samtidigt jobba för att vara medlem i partiet som Svenskt Näringslivs traditionella huvudmotpart.
Ja, men jag kände mig så naiv och blåg, för jag trodde att det var så att man... Alltså för alla vet att alla går över till näringslivet när de har gjort klart sitt politiska uppdrag. Mm. Eller sådär, går från näringslivet in i politiken. Men jag tror ändå att det var lite stelt kring att sitta på två stolar samtidigt.
Men det var ju många av de här moderaterna gjorde när Gustav Douglas gjorde det. Att han satt också i så här, att han ägde de här vårdbolagen. Alltså att han tjänade jättemycket. Alltså att han satt och bestämde att de skulle kunna säljas eller köpas. Och gjorde så här affärer där han tjänade jättemycket pengar och bla bla bla.
Ja.
Mm. I alliansen. Så det var ju jättemånga som gjorde sådana saker. Det är jättekorrupt, vidrigt.
Det är jättekonstigt.
Fram med giljotinen. Jag vill jättegärna höra detta nu.
Jag har inte så mycket om Niklas, det är lite sorgligt.
Vi får,
freebase. Mm. Nu pratar vi om flygskatten, gänget.
Mm.
Vad kul. Fortsätter lite där på Niklas Nordströms spår. Han försvarar ju att vi inte ska ha en flygskatt väldigt mycket.
Mm.
Han är ordförande i Svenskt Flyg, branschorganisationen för Svenskt Flyg. Och är då kommunalråd i Luleå.
Just det.
Så han Det kan vara en anledning till att han är emot flygskatt. Att han sitter och styr. Alltså han är vadå, ledaren för svenskt flyg.
Han älskar svenskt flyg och socialdemokrati och försöker ena de två intressena. Och det vi ser är resultatet. Han är med i alla inslag och argumenterar mot att införa flygskatt.
Då är han som socialdemokrat. Då är han inte så här, jag är chefen för svensk flyg och tycker detta.
Nej, precis. Då är han bara social. Han kan separera det kanske helt för sig själv. Vem vet?
Men det är väl att det är den viktigaste inrikesflyglinjen.
Till Luleå.
Alltså det alternativet är 15 timmar med tåg.
Mm. Men om Luleå är så bra, varför vill han därifrån?
Precis, då borde folk bara flyga en enkel resa dit och stanna där för alltid.
Det är ändå bättre än hela resten av Sverige.
Ja, just det. Jag hittar en lucka här i argumentationen.
Regeringen meddelade då att de tänker lägga fram ett lagförslag om en flygskatt i Sverige. Flygskatten ska vara en punktskatt som läggs på resor från flygplatser i Sverige. Det betyder att man beskattar resorna specifikt. En enkel resa inrikes eller i Europa skulle bli typ 80 kronor dyrare. Och en resa som är längre än 600 mil, typ 430 kronor dyrare. Och då med en sån punktskatt så hoppas man då att man kan minska resandet med flyg. Eftersom att det just nu ökar varje år. Samtidigt som att allt känt liv håller på att dö ut på planeten jorden. Så det har regeringen Löfven tänkt att de ska göra då, införa en flygskatt. De har flera olika skäl till det också. De har liksom ett skäl för att det inte ska kännas så pinsamt att regera ihop med Miljöpartiet utan att göra något miljöigt.
Just det.
Ett klassiskt skäl.
Just det.
För att Per Bolund måste få gå ut och säga att man kan lita på att Miljöpartiet går från ord till handling. Det är också ett viktigt skäl.
Det går ut på att också att man måste låtsas som att Miljöpartiet har någon som helst makt i den här regeringen.
Precis, de måste få ha sin grej. Och för innan så har Per Bolund till exempel, han har inte kunnat säga så här, Miljöpartiet, vi går från ord till handling till skillnad från allianspartierna. Men nu kan han få göra det då, för de ska lägga fram det som ett lagförslag.
Mm.
Vilket är ett viktigt skäl. Det är för man ska lägga fram det. Och sen såklart ett skäl är ju också att det är viktigt med miljön då. Viktigt att försöka hjälpa till med det. Och man ska beskatta flygresor eftersom att det är det enda man kan göra när det kommer till flyg. För att det är förbjudet att beskatta flygbränsle, sägs det hela tiden i förbifarten som att det är det mest naturliga som finns i samhället.
Mm.
Det mest naturliga för människan är att andas och att inte beskatta flygbränsle någonsin.
Men det är något konstigt undantag där, att ja, det bara görs inte.
Precis, och det sägs bara som att det är så här, det vet vi ju alla, att vi kan ju inte beskatta flygbränsle, så vi får se på andra lösningar. Jag var tvungen att googla själv, vilket var en fruktansvärd ansträngning, för att försöka ta reda på, varför är det mest omöjliga någonsin då? Jaha, på grund av Chicago-konventionen från 1944. Efter andra världskriget då skulle man fixa det med flygtrafiken så det inte blev jobbig stämning mer i alla olika luftrum. Mm-hmm. Och att det skulle vara rättvist att i-länderna ska betala lite, kunna betala mer då. Eller det är ju tanken att u-länderna ska inte behöva betala lika mycket för utsläppen och sådär.
Alltså och då bestämde man det redan 44 på Chicago-konventionen?
Nej, det har tillkommit typ 50 annex, kanske 14, 18, jag vet inte riktigt. Det har tillkommit jättemycket till, men från början var det mycket med det. Att man skulle ha, att det skulle vara harmoniserat då med flygtrafiken. För att det inte skulle vara, så här, uppstå problem att alla nationer har sina egna regler. Det blir jättejobbigt och sånt.
Och då harmoniserar man det, ingen flygskatt?
Precis, av någon sjuk anledning så blev det mycket. Nej, men för då om man säger att vi ska ha en global skatt på flygbränsle så att den blir lika hög då för alla, då blir vissa länder jätteledsna för att de tycker att det drabbar dem mycket hårdare och deras ekonomi mycket hårdare och sådär. Så att det är liksom massor med det där som gör att det bara anses vara en helt omöjlig sak att beskatta flygbränsle, vilket annars hade varit ett alternativ då.
Just det.
Kan man säga. I och med att flygen har en jättestor konkurrensfördel i och med att bränslet inte varken är momsbelagt eller beskattas för. Som det är med för lastbilar eller bilar. Och så.
Men det är som det här stora, liksom, det stora problemet med allt när det gäller kanske både omfördelningspolitik men ännu mer miljöpolitik, att det är globala skatter som behövs på lite allt möjligt. Men de är helt politiskt omöjliga.
Ja.
Och det är därför det aldrig går att göra
för
någonting.
För att då kommer det bli ett världskrig. Om vi någon dag försöker beskatta flygbränsle, då dör all handel, allting faller samman och det blir ett världskrig. Vi dör inom en vecka. Så lyder budet. Det är därför det är så oerhört svårt ju då, med hur man ska göra. För å ena sidan har vi problemet med att människor flyger mer och mer och mer, samtidigt som flygen bidrar till att förstöra klimatet då. Vilket i sin tur leder att vi alla kommer dö. Och sen å andra sidan så har vi det här med flygbränslet. Och att om vi skulle försöka upphäva det här förbudet mot att beskatta det, så skulle vi alla också dö. Fast kanske i ett kärnvapenkrig, vad jag förstår det som.
Mm.
Jävla tricky situation, måste man säga. Så då är det som finns kvar, det håller på med då punktskatter. Mm. Så här nationella skatter för flygresor.
Mm. Det lät lite, tycker jag. Att det bara skulle kosta 80 kronor mer.
Jag vet. Jag tycker också det låter väldigt rikt. Fast enligt experter så är det jättemycket. Eller enligt kampanjen, okay. Ett slag i luften.
Jag måste säga att många går till mig själv och tänker att skulle inte göra att jag flög mindre.
Nej.
Eller? Om man tänker inte så här, så ska jag spara 80 spänn. Då åka tåg till Paris.
Nej, nej, jag tänker inte heller
det. Man slösar upp i bistron på tåget efter en kvart.
Ja.
Men är det något kanske att man får in de här skatteintäkterna och sen kan man använda dem till någon slags miljöarbete eller bla bla bla? Att man tolka det så?
När jag läste på kampanjsidan Ett slag i luften, som är Svenskt Flyg, SAS och Norwegian och alla de här, tror jag. I alla fall alla som älskar flyg jättemycket. Mm. De sa att det kanske inte låter mycket, men det är jättemycket. Det är det låter inte mycket. Men då kanske man måste lägga ner en flygplats. En liten stackars flygplats som inte har råd då, tydligen. Mm. Det är i alla fall ganska mycket enligt dem då.
Enligt dem.
Jag har inte riktigt, de har inte sagt in det riktigt i ett sammanhang. Jag förstår att det kan vara så extremt mycket.
Nej.
Men det är enligt dem väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Precis. Du har tagit del av ena sidans hårt vinklade propaganda. Och det är mycket i alla fall.
Det är jättemycket. Ja. Det finns väldigt många argument mot flygskatt, mot den här typen av flygskatt från just, alltså Svenskt Flyg såklart, men också då vd:arna för SAS och Norwegian och Bra Flyg har gått ut och sagt att de är kränkta. Och även fler människor är ledsna. Per Gudmundsson på SvD, han skriver citat: utrikesresorna förväntas minska med ungefär 2%. Det innebär ungefär 250,000 resor. Utrikesresorna är svåra, i många fall omöjliga att ersätta med andra transportsätt. Möten som aldrig blir av. Kontakter som aldrig knyts. Äventyr som aldrig upplevs. Så oerhört sorgligt. Alltså på ledarsidor och sådär, så är det finns många som är väldigt sorgsna över det här. Eller tycker att det är liksom ett jävla hån i princip. Mycket med det här då med att regeringen vill få oss att inte resa och inte möta varandra. Och inte vara på äventyr. Och det är tråkigt.
Den debatten blir så märklig sådär att men då kommer vi ju resa mindre om ni gör så här.
Mm.
Ja.
Det är det som är tanken.
Ja, och sen, ja.
Men det kommer inte resa. Det är det som är idén, men det kommer kanske inte riktigt att bli så heller. Jag tänker, om det har ökat varje år.
Precis. Det med att man håller det tillbaka. Känns det så. Eller minskar med 2% låter inte så jävla mycket heller. Eller hur mycket siffror som slängs omkring, jag orkar inte riktigt förstå varje siffra, men 2%.
Men jag kan inte förstå den människan som inte, alltså, eller jag tycker det är jätte... Det var skulle kosta 2,000 mer om man skulle åka till Thailand, så, eller?
Per Gudmundsson skrev att för en barnfamilj, alltså 4 personer som ska på solsemester i Thailand, då blir det 1,700 kronor mer då, tur och retur ungefär, vilket är ju, det är ju 1,700 kronor.
Ja.
Det är ju en del.
Ja, men då tar man det på 4 pers.
Ja, precis.
Mm, ja, men jag tycker inte att de ska åka till Thailand.
Nej.
Det borde vara förbjudet. Men man kan ju förstå att det är någon så här irritation från andra sidan, för att det är så himla futtigt. Alltså, om man liksom ser på vad som behöver göras i klimatfrågan, så är det så här att ja, men det här är bara att ni irriterar oss lite grann. Ni ger oss ett litet nålstick.
Mm.
Det kommer hur som helst inte att lösa något. Så kan vi inte bara fortsätta bara blunda och köra istället.
Precis, för det är faktiskt ett av de främsta argumenten som jag har läst också. Det är så här, den här skatten kommer inte göra någon direkt skillnad för miljön.
Nej.
Så kan vi inte bara inte göra någonting istället. Om det ändå kommer bli så himla liten skillnad. Globalt sett kommer det inte märkas någonting av det här eller så där.
Det är till 99,9% samma sak som att göra ingenting.
Så varför kan vi inte bara göra ingenting? Men det är också att motsidan pratar väldigt mycket om detta då, med att norra Sverige inte kommer att klara sig. Och att Sverige är beroende av inrikesflyg, för det är så glesbefolkat och så långt land och sådär. Att ingen kommer vilja starta sitt företag i Luleå då, eller Umeå.
Man kan ju förstå den kompromissen att man skulle väl nästan så bara, kan man inte totalförbjuda Stockholm, Göteborg, Malmö flyget? De kommer ju bygga snabbare tåg där snart och sen bara tillåta Gotland och Luleå.
Ja, skulle kunna. Men de hade tittat på det i den här utredningen nu och sagt att de bedömer att det kommer inte vara så. Men det är ju en utredning, jag vet inte exakt hur de har räknat ut det. De har i alla fall tagit med det perspektivet, alltså vad som kommer hända med då Luleå och liknande.
Att man kanske ska ha undantag.
Ja, men det har de kommit fram till att det behövs inte.
Ah, okay.
Men det kanske man ska, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag bara säger saker.
Det är bra. Men så det är motsidan kämpar på väldigt mycket. Och de gör ganska mycket väsen av sig, får man ändå säga. De är med i alla inslag såklart då. Man vill ju ha både för och emot. Men det är väldigt, man börjar nästan känna att herregud vilken stark opinion mot flygskatt vi har i Sverige, börjar man känna. Jävlar vad många som verkligen hatar flygskatten. Är den kanske till och med ruggig? Är den kanske till och med farlig? SIFO gjorde en undersökning som visade att omkring 70% av befolkningen var ganska eller mycket positiva till flygskatten.
Mm-hmm.
Så det verkar finnas också en liten diff i liksom, de pratar väldigt mycket om det, de som är mot flygskatten, hur det kommer påverka olika städer negativt och hit och dit och jobbigt och så. Men det verkar som att befolkningen inte tycker att det känns så himla ödesdigert. Utan lite mer så. Lite positiva eller ganska positiva.
Det är en högljudd minoritet.
Mm, det får man ändå säga.
Liksom, ja, exakt.
Som brinner väldigt starkt.
Det är som att man tror att alla till slut röstar på Marine Le Pen.
Ja.
Eller för att det är det enda man hör.
Exakt, och man tror att alla hatar flygskatt.
Mm.
Men då är det alltså så att den här siffran, att 70% av befolkningen inte tycker det är så jävla farligt om det blir dyrt att flyga. Mm. Det är ju något man skulle kunna använda otroligt mycket. För det tyder ju på att folk hatar att flyga, vilket jag tycker är helt normalt.
Mm.
Alltså för att det är vidrigt att flyga. Det är det äckligaste man kan göra i sitt liv. Det är fruktansvärt. Däremot älskar ju folk att åka tåg. Tolkar gör den här siffran som.
Ja.
Människor älskar tåg, och om vi hade underbara moderna tåg med sådana små sovkupéer, där man inte kan bli antastad av ett fyllo till exempel, utan där man kan få sova en natt i trygghet. Då hade liksom alla åkt tåg, tror jag.
Ja, jag vet inte. Jag försökte åka tåg häromdagen och då tog det 3 timmar att bara liksom åka den Skåne. Alltså, vi bara stod stilla, så hade ventilationen gått sönder i kupén. Så det var så kokat och det bara stod stilla.
Men hatar du då tåg, eller hatar du att tågen fungerar så oerhört dåligt i Sverige?
Ja,
det är det som är den filosofiska
knäckfrågan. Sen en gång kom jag ihåg att jag åkte nattåg och att det var en galen kvinna som låg ner och skrek. Alltså jättekonstiga skrik hela natten. Tänk obehagligt. Så var det en sån våningssäng och så under den här med någon som bara har såna ljud som man aldrig någonsin har hört förut.
Men det är att du hatar, du får liksom inte röra ihop där. Du hatar SJ, du hatar inte tåg. Det är ungefär som att säga att du hatar terrorister, men du hatar ju inte muslimer.
Jag älskar faktiskt de höghastighetstågen som finns i Japan och Frankrike. Och när man har tagit ett härligt flyg till Japan.
Dåkatåg.
Ja, men Frankrike är ju jättekoolt på så vis att hela Frankrike har ju typ Paris som flygplats. För att man flyger dit, sen så bara åker man ett tåg som går liksom 400 km i timmen.
Så att
det är en timme till allt i Frankrike.
Mm. Det är
ungefär.
Men precis, det skulle kunna vara så här som du säger, men det skulle inte också kunna vara så att folk i Sverige har jättemycket, alltså inte alla, men den gruppen som har pengar har så jävla mycket pengar i Sverige.
Att det inte spelar någon roll med flyg.
Det är ju liksom ett problem att folk har för mycket pengar, och så vet de inte vad fan de ska göra med sina pengar. De blir liksom bara jätteglada när de bara kan liksom kasta det någonstans. Äntligen bli av med 80 spänn till det jävla kämpande för att bli av med alla såna jävla pengar som bara liksom driver häls över svenska folket med hela jävla sänkningen av bolagsskatten. Nu ska de sänka den ännu mer. Vad ska folk göra med sina pengar? Alltså, den svenska medelklassen har ju så mycket pengar nu så att det är rubbat. Och de bara försöker hela tiden anställa olika människor som kommer hem till dem och gör olika saker.
Man var bra att du generaliserade till svenska medelklassen, för annars började det låta lite grann som att du bara generaliserar utifrån ditt eget bankkonto. Ska vi ha det så här? Ska alla, varför har alla det så här?
Men ni vet vilka jag menar när ni är i Stockholm och ni bara tittar på vad fan har folk på sig? Vad rullar de omkring med för barnvagnar? De har all, det blir ju liksom ett jobb för konsumtionen. Liksom, det är ju jobbigt att hålla uppe den jävla konsumtionen. Mm. Det är liksom som ett 8-timmars kneg att hålla på och köpa de där jävla grejerna. Så jag tror bara folk liksom,
att de är glada, att 70% är lyckliga.
Jag tror de är skitglada. De människorna som flyger, det är ju människor som har så mycket pengar, eller hur? Mm. Det är ju inte folk som bor i någon förort, eller hur? Utan det är ju svenska medelklass som håller på att åka hela tiden till Thailand. De har ett... Jag har ju själv varit i Thailand och jag kan berätta exakt vilka människor som är där. Det är sådana människor som har ett sånt tomtebo-gymnasium och är rektor för det. Och det sköter sig själv och så sitter de där i 6 månader om året. Jag driver gymnasiet Tomtebobarnen, säger de typ. Och sitter de och flaskar.
Mm. Ja, men det låter som en tes.
Och de kommer liksom bara tycka att det är mer värt att flyga till Thailand nu ifall man får möjlighet att göra av med lite mer pengar.
Ja, exakt. Det kommer liksom lätta den jävla pressen de har försöka bli av med sina sjuka summor.
Som... Jag har en mer positiv bild av att alla människor älskar att åka tåg. Alltså vi föds med längtan efter att åka tåg. Okay. Och sen tvingar samhället oss att flyga för att det är billigare än att åka tåg. Jag åkte från Malmö till Narvik åkte jag tåg. 31 timmar i sträck. Bäst, jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv. Oj, vad skönt det var. Det var så himla härligt. Hade jag flygt hade jag säkert haft dödsångest. Någon har spilt kaffe på mig. Det är turbulens. Vi är högt upp. När som helst kan vi dö. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag, om jag bara har alternativet tåg och det kostar 200 kronor mindre än flyget. Alla gånger. Jag tror det är väldigt bra med tåg. Jag tror att vi alla älskar dem. Men sen är det ju det att de i Sverige väldigt ofta kostar mer än att flyga, till exempel. Och Vänsterpartiet hade ett förslag i höstas om att pengarna som man får in via flygskatten ska gå till billigare tågbiljetter och upprustade järnvägar och så vidare. Men eftersom att det inte är Vänsterpartiets time to shine, utan det är Miljöpartiet nu, så har jag inte hört något mer om det.
Nej.
Det försvann lite. Sen, och det är jag väldigt ledsen över, för att jag vill att alla pengar i hela samhället ska gå till tåg. Att vi ska ha såna vakuumtåg som man åker från Malmö till Umeå, 5 minuter, kostar 20 kronor.
Ja, för det blir ju en annan sak att om det är så. För, jag menar, för det finns ett motargument mot de här 31 timmarna till Narvik, att vissa människor har riktiga jobb och livspussel och så. Att de inte jobbar med att åka till Norge på valsafari och sen göra en podd om det.
Beskyll mig inte för att mitt jobb är att åka på valsafari i Norrvik. Jag har kämpat mig för att ta dit.
Jag tycker också att de ska vara så här vakuumtåg.
Ja,
men jag tycker inuti ska de vara liksom ändå typ mahogny.
Ja,
och guld.
Typ. Ja.
Och sen såna spegeldörrar mellan.
Absolut.
Och sen att personalen, att det ska finnas jättestora restaurangvagnar där de ska ha så här fluga och väst.
Ja. Det låter helt underbart.
Och vita dukar, karaffer.
Ja.
Och
men tänk om du var så, då skulle ingen flyga.
Och så som där Darjeeling Unlimited eller vad den heter, den där West.
Alla människor älskar den filmen.
Indiska tåg.
För de älskar tåg. Alla älskar att åka Transsibiriska järnvägen för att det är tåg. Och det är gulligt inrätt.
Men det är ju också för att liksom, de har förstört tågen i Sverige genom att göra så här, en sån jättevidrig bistro. Men alla andra liksom, människor med lite värdighet har ju kvar en ordentlig vagn man kan sitta och äta och så.
Och jag slänger in det här. Ett gym på tåget för alla sådana entreprenörer som ska åka och jobba någonstans. Det tar 5 timmar. Men gå på gymmet, starta en hel grej kring det. Ja, men jag hinner träna på vägen till jobbet.
Men förut den fanns ju smart. Barn, också så bollhav. Men
och bio.
Bio på tåg, kommer jag ihåg.
Ja, alltså ni hör ju. Ta tillbaka det. Ta tillbaka allt det. Och liksom, jävlar vad det ska vara som ett rullande, underbart hotell som är det vackraste någon har sett. Och ändå kostat 300 kronor. För att ta sig,
man kan kunna bo på tåg. Det kan vara ett sätt att lösa bostadsbristen också. Att det bara rullar tåg hela tiden. Som man aldrig lämnar egentligen.
Ja, det finns så mycket att göra med det. Till skillnad från de äckliga, vidriga flygplanen. Äckliga dödsmaskiner. Usch, bort med dem. Hotelltåg.
Mm.
Ja, men det tycker jag i alla fall är lösningen. Så bara tystar man hela flygbranschen. Alltså man bara ignorerar dem. Man bara tar pengar från dem. Och ignorerar, inte håller på att ge dem all uppmärksamhet. För de blir också så glada av att få synas hela tiden. Mm. Håller på att pågå. De är jättelyckliga nu.
Men hoppas jag får se en debatt mellan dig och Niklas Nordström. Ja, då du berättar om den här andliga upplevelsen. De åker 31 timmar till Narvik. Och han pratar om tillväxtpotential i Luleå. Lilla Drevet görs i samarbete med fackförbundet Jusek och akademikernas A-kassa. Medlemskap i akademikernas kostar bara 100 kr i månaden och ger dig upp till 20 000 kronor i månaden när du är mellan jobb. Dessutom ska du gå med i facket. Fackförbundet Jusek organiserar stora delar av akademikerarbetskraften. Det måste bli ett slut på den här gamla fördomen om att Jusek bara är juristernas förbund. Mm. Det är kanske det ni tänker på också när ni har Jusek.
Nej,
om ni ska vara ärliga.
Jag är lite upplyst och vet att det finns flera.
2/3 av Juseks medlemmar jobbar med annat än juridik. Det viktigaste skälet till medlemskap är inkomstförsäkringen som ger 80% av lönen ända upp till 80 000 kronor om du blir av med jobbet. Men det finns även andra skäl som att Jusek ger dig tillgång till Sveriges bästa lönestatistik som är ovärderlig vid löneförhandling. Dessutom erbjuder Jusek karriärtjänster vilket kan innefatta hjälp med jobbansökningar och CV och LinkedIn-profilskrivande. Juseks ombudsmän ger såklart också förhandlingshjälp i frågor om löner och arbetsvillkor. Och frågor om arbetslivet i allmänhet. Att vara med i akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Så du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem. Jusek har just nu också kampanjen Vi vet som handlar om att Jusek är fackförbundet för samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och för dig som jobbar som personalvetare eller systemvetare. Eftersom att Jusek jobbar för några få yrkesgrupper har de också kunskapen om din specifika yrkesroll och är med dig genom hela din karriär. Och det kan vara en fördel jämfört med vissa av de största fackförbunden som har massvis av yrkesgrupper som trängs under paraplyet. Jusek har då 6 stycken. Så det är Vi vet. Jusek vet vad just du behöver. Så tillhör någon av de här 6 yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Jusek. Just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan jusek.se/vivet. Extra bra tillfälle att gå med just nu. Vi säger inte vad det är, du måste gå in och kolla.
Sommaren är här.
Mm.
Och det betyder att 90% av alla tidningsartiklar börjar handla om hur vi ska leva sundare.
Just det.
Innan var det bara 80%.
Är det så att det är en uppgång?
Den här säsongen går upp till 90%.
Är det för att det är någon sån beach 2017 grej liksom, eller?
Ja, känner inte du av den starka uppgången i hälso- och fitnessrelaterade news?
Nej.
Okej, otroligt nöjd med din kropp. Du är så nöjd så du blir blind för det här.
Jag hinner inte kolla media någonting för jag står bara framför spegeln och kysser mina biceps.
Just det. Men det är inte så himla lätt att leva sundare trots alla råd, uppenbarligen. Eftersom folk har hälsoproblem och så. Eller jag vet inte, eller så kanske är det svårt på grund av alla råd. Mm. Det finns otroligt mycket råd.
Det är väldigt förvirrande.
Råden för att vara sund är ju en industri som liksom går runt på att hela tiden hitta så här, nya rön, nya dieter, nya recept, nya kanske föreläsningar, nya föreläsningsturnéer, nya bars, nya tidningsbilagor, hur vi ska gå ner i vikt, bla bla bla.
Mm. Så att det är speciellt att det kan ändra sig så mycket hela tiden.
Ja.
Man tycker att det borde finnas något som är sunt. Om man jämfört med 90-talet så är det nästan tvärtom, kanske, vad tipsen är.
Verkligen.
Att du ska äta kolhydrater. Du ska absolut inte äta kolhydrater.
Ja, men jag har på allt för ett tag sedan att det var jätte... Mm. Har ni hört den nyaste trenden att gå ner i vikt att man ska bada i jättekalla bad?
Nej. Kallt bad?
Otroligt. Bada otroligt kallt för då förstörs fettcellerna på något sätt.
Gud vad konstigt.
Detta såg ju... Det var ju på Aktuellt.
Va?
Det var ett inslag på Aktuellt.
Men Aktuellt håller ju också på med det. De hade ju den här 5-2-dieten lanserade typ SVT i Sverige. De måste ta in den och sen göra inslag om den i Aktuellt bland annat.
Mm-hmm. Just det.
Vilket jag tyckte var lite weird.
Men vet ni vad som hände med när jag skulle googla det här? Jag bara googlar det här med kalla bad går ner i vikt. Då kommer upp första träffen varma bad går ner i vikt.
Den här är omöjligt.
Då finns det också en sån teori. Bada varmt.
Ja.
Man får bara gå mellan 2 badkar, ett som är jättevarmt och ett som är jättekallt. Och sen äter man ingenting under hela den tiden.
Men det är väldigt, alltså också just det med hela kolhydrat- och fettgrejen. Alltså att det är så jag minns 90-talet då. Att alla höll på med light och fett är jättefarligt.
Ja, och nu är det socker. Och, ja. Eller olika kolhydrater.
Men, ja, precis. Men nu är det då att Katrin Zytomier ska liksom bara stå och skrika om fett. Man ska bara äta fett.
Nej, men ät lite lagom av varje och rör på dig då och då. Kanske inte skulle räcka att säga. Man skulle kunna säga det en gång på tv var tionde år kanske. Och fylla boet. Men vad skulle då hända med Fredrik Paulunds müsli-imperium? Skulle störtas i gruset.
Jag ser hans så förvirrad blick. När ingen köper hans supermüsli. Vart fruktansvärt mörkt.
Fredrik Paulunds då gråter och kastar müsli. Bara, mitt livsverk. Från hög med förstörd müsli. Så skulle det bli fruktansvärt sorgligt. Så därför måste vi då liksom medborgare, som någon slags medborgerlig uppoffring för att gynna Sveriges tillväxtekonomi, då måste vi leva i den här liksom hysteriska industrin av hälsoinformation. Och det kan vi ju absolut, eller vänner, det kan vi väl göra för fosterlandet. Men det kan ju också vara svårt och förvirrande för oss individer som måste ta in allt det här. Jag kan illustrera det här med en tidningsartikel som publicerades i Expressen den 3 oktober 2006. Det här är en av mina all time favorit tidningsartiklar någonsin. Wow. Därför jag kommer ihåg den så otroligt väl. Den är 11 år gammal. Jag kan nästan recitera den ur minnet. Nu ska jag läsa den för er. Rubriken lyder: Malou von Sivers gick upp i vikt av GI.
Det räcker. Det
är helt omöjligt att inte komma ihåg 11 år senare. Jag fattar inte riktigt.
TV4-profilen Malou von Sivers 53 kände sig aningen...
Ja, just det. Nej, hon var 53 då. Ja, förlåt. Jag skulle protestera mot att det här inte stämde.
Citat från artikeln. TV4-profilen Malou von Sivers 53 kände sig aningen för stabbig och beslöt sig för att gå ner i vikt med GI-metoden. Jag ville bli av med 3-4 kilo och började med GI-metoden för att hitta ett bättre sätt att äta och leva. Istället gick jag upp några kilo i vikt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Förmodligen äter jag för lite kolhydrater, säger Malou von Sivers, som i veckan i programmet Nyhetsmorgon efter 10 kopplar in experter för att utreda hennes viktökning. Det är bara jag tycker det är så kul.
Nej, jag njuter oerhört av den här artikeln.
Jag förstår inte riktigt. Eller vad är det roliga? Är det att hon har missförstått någonting?
Nej. Man måste kanske bara förstå.
Är det att jag är lite off på det här för att jag är kille och är befriad från alla samhällets nojor och sådär? Och inte riktigt är med på alla intern skämt kring det här.
Ja, det kanske är så. Jag trodde att det var en myt att killar var befriade från det. Jag trodde att den nya grejen att killar också är helt utsikra av det här. Men ja, det kanske är kvar som ett sånt gammalt exemplar av den
kille som bara duger.
Den dude brown som går runt, ligger här och duger.
Ja, men jag har sett såna siffror. Det ökar jättemycket bland tonåringar, både hos killar och tjejer, och var nöjd över sin kropp. Fast tjejer har fortfarande ett rätt stort försprång, tror jag.
Malou fortsätter prata om det här. Det konstiga är att jag har både rört på mig och ätit rätt, men ändå gått upp i vikt. Istället för att leva ett vanligt liv blir man helt fokuserad på vad man äter. Jag har drabbats av kolhydratskräck. Bananen och potatisen blev till ett hot.
Hon går med så jätteförhöjda stressnivåer dag ut och dag in. Slutar sova, jättemycket kortisol eller vad heter. Går upp 14 kilo.
Och får så här 7 veckor ångesttankar av en så enkel sak som en banan. Så man tänker, Det skulle kunna vara, eller hur? Jag skulle kunna tänka sig att det var nyttigt, eller hur? En banan efter träningen.
Åtminstone inte något som är ett hot.
Ja. Men enligt någon teori kanske det innehåller för mycket fruktos då.
Ja, något sånt.
Ja, men en grej som kan hända, som kanske hänt med Loha, det är att om man äter för lite, då sätter sig kroppen på en sån... Då tror den att det är svält på gång. Just så då börjar den spara liksom fettreserver. Så det... Så det kanske är det hon som är hennes egen teori. Men sen kommer en annan, och sen att hon kanske blev lite ätstörd här då, av att tänka för mycket på, är jättehemskt, fruktansvärt, det är inte kul alls där. Men sen kommer en annan teori om vad det kan ha hänt. GI-experten Ola Lauritsson säger: visst kan Malou ha ätit för lite, men man kan också äta för mycket av nyttig mat. Nötter är ett exempel. Nötter innehåller mycket energi.
Har han någon belägg, eller har Malou sagt att hon har ätit otroligt mycket nötter?
Eller? Men det är väl med att det är typ extremt osannolikt att någon som äter, alltså att man går upp i vikt av att äta lite, alltså då ska man ha gått långt i någon sånns, alltså att man samlar på sig jättemycket vätska eller något sånt. Jag tror att det är jätte ovanligt. Eller att man har något fel på ämnesomsättningen, något sånt medicinskt problem då.
Men är det där med att hoppa över måltider? För att jag, en kompis till mig vet, jag blev rekommenderad av en läkare eller dietist eller någonting, att han skulle börja äta frukost för att gå ner i vikt. För att han åt inte frukost. Han bara gick upp och kanske drack en kaffe, och sen så var han så här superhungrig när det var lunch, och då var hans kropp i svältmode. Och då satte sig lunchen som fett, antar jag, för att kroppen var i svältmode.
Nu kommer vi med egna...
Ja, nu kommer vi med expertråd och reflektioner kring vad som kan ha hänt Malou.
Men jag tänker mig att det är ett exempel på utsikningen av den här hälsoindustrin, att man får så mycket information. Ja. Man kanske blir besatt av olja, som blir nyttig mat. Så man tänker så här, ska jag äta nötter, avokado, bla bla bla. Kanske man äter kilovis av nötter, för man tänker på det. Det är supersort.
Ja, det är väldigt sådana hetsiga tips alltid, precis, i alla olika dieter. Folk blir så sönderstressade och känner inte av sin egen mättnad. Mm.
Allt hon ville var att gå ner 2-3 kilo. Hur som helst. Min poäng var bara att det är svårt.
Jättesvårt.
Att vara nyttig och sund. Svårt att veta vad som är rätt. Och lätt att bli förvirrad. Jag lyssnade på Hanna och Amandas podd, Fredagspodden, häromveckan. Och där berättade Amanda Schulman för sin syster Hanna Widell att hon hade pratat med någon som hade pratat med en dietist. Och att den här dietisten hade sagt så här: att det finns någonting som är väldigt, väldigt nyttigt. Men vad är det?
Men då hade hon i alla fall sagt så här, att det finns någonting som är väldigt, väldigt nyttigt.
Vad är det?
Smör.
Smör?
Riktigt smör ska du bara ha på smörgåsen. Mm-hmm. För det är där det finns en ingrediens som heter smörsyra. Som är tydligen det mest fantastiska du kan få i dig i kroppen.
Va? Ett vanligt så här, smör.
Men av det kan du äta hur mycket. Hon säger själv att hon tar på smörgåsen så att det blir gaffelränder. Då har man, när man tar en tugga av tänderna, då har man tillräckligt mycket.
Nej.
Men alltså, Hanna.
Men vadå, och vad gör smörsyra med kroppen?
Det ska jag återkomma till. Hon skulle hitta en artikel som tog fram det här.
Man får inte reda på det just i det här avsnittet. Varför är smörsyra så bra att man kan äta hur mycket smör som helst? Det är jättebra.
Det är en cliffhanger som man ska lyssna på nästa vecka också.
Jag vill hoppas att den här kompisen tar fram den här artikeln till nästa vecka. Men de utvecklar resonemanget om vad man ska äta för att vara sund.
Men det som är grejen i det som vi diskuterade var att, och det här vet jag inte, men socker, rent socker bara, bra socker, kommer ju ändå från någon sockerbeta hit och det. Det är liksom inte det värsta du kan äta. Kakao, havregryn är så bra, och smör.
Kokosbollar.
Det är det som sagt. Om det är någonting du ska äta som är liksom sött och sådär, äta choklad, en riktigt bra chokladboll. Kan du äta varje dag?
Jag vill bara att vi kan bara lyssna på en sista grej där de bara utvecklar det här, varför chokladbollar är så nyttigt.
Men jag är så lycklig för det här.
För tänk om, också, tänk om man kunde, alltså smör, kakao, rå kakao, det vet vi, är bra.
Precis, och havregryn är ju superbra.
Superbra, men alltså det är antiinflammatoriskt,
ja, och alla sådana saker. Alltså du har en hälsobomb i dig.
Okej, men det är ett positivt råd för alla som gillar chokladbollar.
Ja.
Att det är sommarens bästa diet.
Ja.
chokladbollsdieten.
Absolut.
Antiinflammatoriskt och smörsyra.
Ja.
Mm. Man är glad för deras skull, att de är så glada över det här.
Ja.
Men sen kanske det också känns lite som en lite osund fixering på något sätt också då.
Jag tror absolut att det är bra att äta en chokladboll om dagen för att det är så trevligt.
Mm.
Men det räcker med att säga det, att det är rätt trevligt att äta något gott till kaffet. Det kan ju förhöja livet och vara att allt känns lite mer härligt. Ja, men det kan inte behöva, det kan inte vara för att det är antiinflammatoriskt.
Nej, att det är liksom att man gör det till en del av det här hela projektet, att bli en supermänniska. Att äta chokladbollar.
Fast den kanske det adderar någonting, att man äter det och känner att liksom nu blir också min kropp bättre. Mm. Och det gör att man liksom blir ännu, att det blir en ännu större hälsoeffekt. För det är också en placebo.
Men det är väl det, som är, det är väl det de är då, att de är liksom handlar i placebo, eller hur?
Ja,
det var det som var med deras vitaminpiller också.
Ja,
att de bara har skapat en sån nästan sektstämning, att det är som någon slags livets ord, gudstjänst till varenda grej, varenda kakao. Produkt liksom, kakao, smörsyra, och så man börjar typ tala i tungor när man tänker på det,
ja,
och så blir mår folk så himla himla bra. Vi ska göra en rolig grej nu när att jag redogör för en kultursidedebatt som jag har följt.
Yay, några kul. Dagar.
Det har gjorts en ny undersökning av SOM-institutet som visar att invandring är det område där mediekonsumenter litar minst på journalistiken.
Just det.
Bevakning av invandring och problem relaterade till invandring stack ut som området med absolut lägst förtroende. Jan Helin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet, nu programdirektör för SVT, skrev en text i DN om det här, om den här undersökningen, där han menade på att medierna bör besinna sig lite grann, i alla fall i sin iver till självkritik. Han skriver, citat, vad är det som förtigits om invandringen? Det ges i diskussionen anmärkningsvärt få konkreta svar på den frågan. Han menade att bara för att det finns en så stark propaganda om att media mörkar, och den här propagandan kanske skadar förtroendesiffrorna, men bara på grund av det så får vi inte göra till en sanning att det har varit så att vi har mörkat, om vi faktiskt inte har det. Anna Hedenmo, programledare för Agenda och nytillträdd ordförande för Publicistklubben, skrev ett svar till Jan Helin där hon menade på att det som har förtigits var opinionen. Hon hänvisade till Agendas partiledardebatt 2012 där de ställde, det kanske ni minns, den ökända frågan, hur mycket invandring tål Sverige?
Mm. Ja, det minns jag.
Tänk att det var 5 år sedan.
Ja, oh, herregud. Reminiscing. Oj, vad vi skämtade om det.
Det är sjukt vad tiden går.
Ah, helvete.
Hur kan det vara 5 år sedan?
Obehagligt.
Det känns som det var igår. Anna Hedemo skriver, bakgrunden var att ett antal kommunalråd i invandratäta städer hade slagit larm. Varken bostäder eller arbetstillfällen räckte till för alla nya invånare. Och skolorna tampades med otillräckliga resurser. Vi visste att vår formulering var känslig. Invandring och flyktingmottagande diskuterades visserligen ofta även 2012, men det fanns en väldigt tydlig men outtalad regel. Den som i den offentliga debatten lyfte frågan om invandringens storlek var snabbt ute i kylan. Och hon skriver då att de blev hudflängda för det här.
Mm.
Hon skriver, Aftonbladets ledarsida buntade ihop agendan med främlingsfientliga krafter. Dagens Arena skrev att den i grunden rasistisk fråga har inga antirasistiska svar. Och DNs chefredaktör Peter Wolodarski kritiserade Agendas försåtliga fråga. Slutcitat. Anna Hedenmos inlägg här. Det är nog det som var startskottet på stormen.
Okej.
Okay. I den mån det har varit en storm. Jag generaliserar utifrån mina flöden här.
Mm-hmm.
För mig var det en storm. Oj, 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 vilken storm det var. Nej, men hennes debattinlägg genererade många ilskna, snedsträck, hånfulla reaktioner. Fredrik Virtanen skrev häromdagen en text på Aftonbladet ledare med rubriken Hur mycket Anna Hedenmo tål Sverige?
Kom det skämtet tillbaka då? Hur mycket bla 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 tål Sverige?
Mm.
Det var ju jävligt in i 2000-talet.
Den skämtstrukturen, ja precis.
Back.
Ja, men han, Virtanen och också i andra texter som jag har läst om det här så raljeras de om hur fjantig Anna Hedenmo är. Som menar att stora starka journalister och mediehus låter sig tystas av några röda och liberala ledare och kulturskribenter. Jaha, så styr lilla vi på Aftonbladets ledarsida hela Sveriges politik. Varianter på det raljerandet. Har alla som jobbar eller har jobbat på Aftonbladets ledarsida twittrat ut? Och tro mig, när jag säger att jag följer alla dessa människor på Twitter.
Jag tror dig, eftersom du är utmattad över dina flöden.
Jaha, ja, ja. Oj, 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 vilken makt och betydelse vi tillskrivs. Alltså de är lite grann som vi är när vi svingar vilt och de protesterar. Ja. Vadå? Det är ju bara en podd. Vi står över normalt ansvarsutkrävande.
Ja, de men också för det gör väl vi, men inte dem.
Vadå? Det är bara en ledarsida.
Bara en ledarsida på Sveriges största dagstidning.
Ja, ja. Anna Hedenmo säger då att en diskussion om invandringens storlek inte har varit möjlig, eller att den inte haddes i alla fall, under de åren fram till hösten 2015. Men det är en sak vad som skrivs på röda och liberala ledarsidor. Problemformuleringar som är tillåtna där. En viktigare sak för frågan om huruvida invandringspolitiken har granskats ordentligt eller inte är kanske vilka frågor de vanliga journalisterna ställde. Mm. Alltså vad nyhetsreporterna frågade makthavarna. Men då har Lasse Granestrand, före detta reporter på DN, som bevakat invandringsfrågor och nu är debattör i ämnet. Han skrev ett inlägg i den här debatten i DN som svar till Jan Helin, där han tar upp några som han skriver handfasta exempel under åren 2010-2015, då journalistikens kärnvärden som konsekvensneutralitet och relevans hamnade i skuggan. Man skriver att, när Reinfeldt sa att arbetslösheten är låg bland etniska svenskar mitt i livet, det minns ni också kanske?
Ja, det minns jag.
Det han sa var att den stora arbetslösheten, det är höga siffror, men det beror på att utrikesfödda inte har jobb.
Mm.
Och då blev det en skandal och han blev liksom pryglad för sitt osköna ordval.
Ja, eller för att han då liksom delade upp folk i kategorier utifrån etnisk härkomst är väl grejen. Så ska det vara en egen kategori eller inte? Liksom? Ska man prata om det som en grupp? Liksom? Eller ska man bara vara så här, vi är liksom individer som bor i Sverige?
Precis, och Granestrand menar då på att reportrar borde ha borrat i vad det var Reinfeldt såg. Att vi liksom har fått en etniskt kodad underklass i Sverige.
Mm.
Men att alla fokuserade på indignationen från andra spelare. Samma med migrationsminister Tobias Billström när han använde ordet volymer i ett resonemang om invandring. Billström blev då pressad på vad i helvete han menade. Men hans kritiker blev inte pressade på vad de menade. Hur ser ni på det här då? Med volymer eller inte volymer?
Mm.
Han skriver att Reinfeldts tal om öppna hjärtan i augusti 2014 fick fel ljus. Reinfeldt såg att migrationen hade nått de högsta nivåerna sedan Bosnienkriget. Men han grillades inte om följderna. Först efter valet kom Moderaterna ut. Valdebatten 2014 blev tunn när den viktigaste frågan inte debatterades. Stefan Löfvens mantra i valrörelsen 2014 var Sverige håller på att gå sönder. Han blev sällan pressad på vilka grupper det är som glider isär, vilka de fattiga och arbetslösa till stor del är, den etniska dimensionen i klassamhället. Sen budgetdebatten till exempel hösten 2014, tiotals miljarder i kostnadsökningar för migration gick så gott som spårlöst förbi, kan jämföras med hur en ökning av försvarsanslagen på 2 miljarder per år under 5 år fick mycket stor uppmärksamhet av journalisterna. Åldersbedömningar av ensamkommande barn, en fråga som hade betydelse i lokala opinioner, kanske för SDs tillväxt och definitivt för statens budget eftersom att det är så mycket dyrare att ta hand om asylsökande barn. Under 5 år och 2 regeringar var frågan blockerad. Reportrar kunde ha grävt. Skriver han. Förlåt att jag bara så långt citat här. Han skriver vidare om varför det blev så här. Att mediernas hållning var naturligtvis ingen konspiration utan en olycklig kombination av olika faktorer. En viktig ram var den överenskommelse alliansregeringen och Miljöpartiet gjorde om migrationspolitiken i mars 2011. Den skapade en åsiktsgemenskap över blockgränsen och de politiska journalisterna hittade få politiker som talade sig varma för den reglerade invandringen eller såg någon målkonflikt i att ge papperslösa ökade rättigheter eller som satte den markant ökade invandringen under åren 2012-2013 och framåt i relation till statsfinanserna eller välfärdssystemens hela utformning. Mixen att vilja det goda, inte gynna SD, kärlek till politiskt spel och till drev utan eftertanke, svårighet att distansera sig när det fanns konsensus över blockgränsen och en hel del reportrars isolering från de problem som ett klassamhälle med etniska förtecken innebär ledde fel. Slutcitat. Men han tar upp här då massa målkonflikter som är relaterade till invandringens storlek som han då menar blev undergranskade.
Mm-hmm.
Men Jan Helin lyfter då ja, men lite som jag var inne på, att han lyfter fram att vi måste förstå det låga förtroendet mot bakgrund av att det existerar den här auktoritetstroende, etablissemangsföraktande, populistiska politiska retoriken som säger att media mörkar och därmed skadar mediernas förtroende. Virtanen skriver också om det, att det låga förtroendet har att göra med en politisk strategi. Så deras utgångspunkt är att anledningen till att folk är kritiska mot mediernas rapportering om invandringen är att de är vilseförda av högerpropagandister snarare än att de liksom på riktigt har upplevelser av att verkligheten inte har skildrats öppet. Och,
just det, det är ju liksom en... ja, men konflikten står väl mellan det, så är det att det är den där floran av alt-right media som liksom parallell... vad heter det? Det har väl också att göra med internets liksom framväxt, att de parallellrapporterar hela tiden om händelser med vinkeln att det är invandringens fel.
Just det.
Att den medien har blivit så stor. Är det det att det är så jävla många som tar del av det och liksom bara hör den vinkeln som gör att de blir misstänksamma mot vanlig media? Eller är det att det fanns materiella problem med, eller att det finns en materiell verklighet som inte har diskuterats ordentligt? Ja, det är väl det som är konflikten, eller?
Ja, alltså, ja, precis, det är väl sant det Jan Elin säger, att det där finns. Men det är också väldigt, det är också sant att det finns en materiell verklighet. Alltså att det har ju varit, det har ju ändå varit liksom en demografisk revolution, eller om man ska säga. Alltså jag menar, det är liksom att det är som att det är lite en kognitiv dissonans i den här frågan, för det som har hänt är att Sverige har på typ en generation, eller kanske 50 år eller sånt, gått från att vara en av de mest homogena nationalstaterna till att nu är en sjättedel av befolkningen utlandsfödd. Och det är exceptionellt i en jämförelse, internationellt och historiskt, att en större andel utrikesfödda än vad USA hade under sina rekordnivåer på 1890-talet. Och då finns det liksom en del av befolkningen som tycker att man borde haft en diskussion om det här. Att man skulle haft mer av en debatt om storleken på invandringen, för vi som bodde här hade rätt att bestämma över det. Och den andra sidan godkänner inte det som en legitim fråga. För att få migrera, det är en mänsklig rättighet som utgår från individen. Alltså att diskutera invandringen utifrån premissen att vi har mer rätt till det här landet än de som inte är svenska medborgare. För det är ju det som är den inneboende värderingen i Agendas fråga. Hur mycket invandring tål Sverige? Och att göra den värderingen är rasistiskt, alltså antyder Virtanen i sin text. Lars Ohly sa det rakt ut i Godmorgon Sveriges panel häromdagen.
Han var ju den som ställde den här famösa frågan i Agenda, hur mycket invandring tål Sverige, och fick oerhört mycket kritik mot det. Och hon är ju fast i att försvara det. Hon är fortfarande där. Hon tror ju att det är det som är den viktiga frågan, att försvara att man faktiskt ställer en rasistisk fråga i tv. Och hon har fel.
Men så invandringens volym, alltså, blir på det här viset en icke-fråga. Alltså, för det är liksom, för det är bara en massa individer som valt att utnyttja sin mänskliga rättighet. Och om det uppstår nya situationer och problem för att de har gjort det valet, så, eller liksom varit tvungna att göra det valet, så då är det bara vår skyldighet att finna oss i det. Men det är som att, jag vet inte, det är bara sån himla, det är sån konstig smärtpunkt på det här. Att det är som att det finns två ideal som de moderna demokratiska nationalstaterna är uppbyggda kring. Att det är dels mänskliga rättigheter som är globala, gäller alla människor, utgår från individen. Men sen är det också medborgarskapet. Rättigheter knutna till medborgarskapet. Och de här två går inte ihop. Utan de måste samexistera på något vis för att staten och samhällskontraktet varken ska gå under eller bli barbariskt. Alltså det måste göras någon slags avvägning mellan dem. Och att jag fattar att man vill vidare till något annat, att man vill drömma om en postnationell värld utan gränser. Liksom hur man har tänkt att det ska se ut då vet man inte, men att man ändå vill vidare mot det, att det, man har en dröm om det. Men det, är så här, det kan ju inte vara public service journalisters uppgift att bara ha de här internationalistiska MR-perspektivet, utan de måste väl också ge röst åt målkonflikten och åt medborgarskapspatriotismen också, och därmed ställa frågan hur mycket invandring tål Sverige. I och för sig, det är en plumpt formulerad fråga på ett sätt, det kan jag hålla med om. För att svaret på frågan hur mycket invandring tål Sverige är ju, alltså, även ur det här medborgarperspektivet så är ju svaret på frågan oändligt mycket, fast på sikt. Mm. Alltså, det är ju bara frågan om hur fort det kan gå. Jag menar att en medborgarskapspatriot skiter ju fullständigt i om ifall det över tid blir så att svenskar i genomsnitt har en mycket djupare färgton och att det finns fler moskéer och andra maträtter när det är högtid. Det handlar ju inte om att bevara Sverige svenskt, utan om att bevara Sverige som en plats där det finns då tillit och trygghet och frihet för en stor grupp människor.
Alltså för vissa, men inte för alla. Vissa har väl också den...
Ja, men man ska skilja på etnonationalism och medborgarskapspatriotism, eller vad man ska säga.
Mm. Men sen är det väl också en extremt stor diskussion så här, hur mycket liksom man kan prioritera i välfärden. Alltså hur man prioriterar ekonomiskt. Mm. Liksom. Det är väl liksom egentligen en jättestor fråga. Liksom.
Jo, absolut. Precis. Men det är ju, alltså den ståndpunkten kan man ju alltid ha. Att det här, vi vill göra de här prioriteringarna och så. Men det är väl mer bara huruvida man innan hösten 2015 tyckte att debatten om prioriteringarna var förlamad eller inte. Liksom. Och att det är ganska mycket som ändå, att de ändå har en viss poäng och som säger att den var förlamad. Ja, men när Lasse Granestrand då försöker visa på det här med sina exempel, att det har funnits den här attityden hos många politiker och opinionsbildare, och att de då enligt bland andra Lasse Granestrand så har de också smittat av sig på reportrarna, att man inte, att man, så här, man kan inte diskutera invandringens utformning på det viset, för vi har inte rätt att leka Gud och bestämma det, utan det handlar om individer på flykt och deras beslut som de fattar till följd av sina behov. Men jag tänker att den positionen hade ju varit konsekvent på något vis om det också verkligen var så. Men det var ju aldrig så heller, ens innan 2015. Alltså det var aldrig, som Alice Teodorescu sa när hon debatterade det här med Jan Helin igår måndag, när vi spelar in i Aktuellt.
Det intressanta är varför det dröjde till hösten 2015, när det kom 163 000 människor till Sverige, innan vi fick en diskussion om huruvida vi kan ha en gränslös migration till Sverige eller inte.
Ja, det var ju aldrig en gränslös invandring.
Nej.
Alltså den var ju relativt sett och kanske mest liberal, eller vad man säger, i EU. Men den kunde ju ha varit mer gränslös. Eller den kunde ha varit helt gränslös. Men det jag menar är att om frågeställningen, hur ska vi genom politiska styrmedel påverka vilka som har möjlighet att komma hit? Om den frågeställningen är i grunden rasistisk, så var det ju ett rasistiskt resonerande som låg bakom politiken som fördes innan 2015 också. För om det bara skulle ha varit det här MR-idealistiska perspektivet, att volymen bara skulle ha styrts av individers beslut och behov och inte alls av våra önskemål om ett lämpligt inflöde, då hade man ju tagit bort transportörsansvaret, man hade tillåtit ansökningar på alla ambassader, man hade haft säkra vägar för alla, och då hade de här 163 000 kunnat vara det mångdubbla. Men så var det inte. Alltså man skulle aldrig ha tillåtit säkra vägar, för det hade blivit en för stor volym då. Så man var ju liksom redan i det tankesättet. Jag menar att man hamnar i att det volymkalkylerandet var som det var bara. Det var någon slags naturtillstånd. Mm. Och ja, ni fattar.
Mm.
Nej, jag vet inte. Det här är bara, jag har bara följt den här debatten och så vill jag tänka högt här lite grann. För två uttråkade tjejer i 20-25 minuter. Jag har ingen egentligen slutkläm och skämt. Men jag bara, det är bara så konstig smärtpunkt och låsning och jag vet inte. Om man debatterar liksom utifrån olika perspektiv som båda liksom är viktiga och sanna var för sig. Jag vet inte.
Ja, men jag tycker också liksom, det har, alltså jag vet inte, alltså att det bara är så här också en jävligt stor faktor, den här liksom väldigt så här systematiska nyhetsspridningen som liksom sprider liksom en bild av till exempel att, eller en otroligt så här ensidig bild av till exempel kriminalitet och invandring och så, gör liksom att väldigt många människor får uppfattningen om att det ser ut på ett sätt som kanske är väldigt överdrivet liksom. Och sen när de jämför det med en vanlig tidning så ser de så här, varför skriver de inte i DN att muslimer hela tiden våldtar kvinnor på badhus varje dag? För det har jag läst liksom. Jag tycker det är liksom någon jättetung faktor till att folk har blivit misstänksamma mot vad de kallar för gammelmedia, eller?
Ja, men jag tror att det är lite svårt att klumpa ihop hela den här. Om man pratar om den här typ tredjedelen av befolkningen som tillhör något sådär slags då missnöje. Alltså att jag tror att de har olika incitament och liksom att de är väldigt olika slags människor. För att, alltså på ett sätt kan man säga det här alternativmedia, etablissemangshatet, det är ju överallt i alla länder är ju så. Mm. Och vissa länder har ju knappt haft någon invandring.
Mm, absolut.
Men så det kan man ju säga, tänka att man hade haft såklart oavsett vad en sån, någon slags sån anti den liberala demokratin rörelse, anti-etablissemangshat. Men i Sverige finns ju den här då liksom specifika situationen också med invandringen som det också då finns människor som har velat diskutera, som kanske liksom inte alls är SD på något vis och så vidare. Och att, jag vet inte, att det är så bara svårt, man klumpar ihop tror jag, väldigt många olika människor med olika liksom ingångar, som att det är någon så här, det där är någon slags klump utav alt-right avpixlat.
Det är väl något halabalo med de här när SVT granskade de här Facebook-grupperna. För stöd svenska polisen och rädda vården.
Just det.
Det blev ju ett jävla hålligång. För att det var ju en sån, nu är SVT efter oss som vill ta till oss nyheter om det här på ett sånt här sätt och så vidare. Det blev ju en jävligt stor hetsig diskussion i de grupperna.
Just det, och de känner lite så här att vi blir behandlade, alltså vi blir en del av den här, vi blir etiketterade som de här nättrollsgrejen, ja. Fast vi är bara några vanliga liksom snutar eller undersköterskor liksom.
Precis, det var ju
den, vanliga den, svennar och sen så. Ja.
Rädda vården var ju, det var ju jättemycket i det caset, att SVT istället för att granska vården och vad som är problematiskt där, så granskar de oss som läser de nyheterna. Det var ju liksom ett blow to the head för SVT tror jag. Även om det var en liten granskning på webben av några journalister. Men
det blir ju liksom lite komiskt när det är just journalister som själva är i liksom, inte har så högt förtroende. Och sen ska de själva försvara sig. Och då är ju de såklart så här, nej men vi har gjort det här jättebra eller så. Liksom, det blir liksom lite svårt att tro, eller det blir lite svårt när Jan Helin själv ska säga så här. Vi har granskat allt jättebra, perfekt. Men ja, precis. Men det är den där grejen när man pratar om kategorier, för det kan jag på ett sätt liksom verkligen förstå den här. För jag menar, det vet man ju liksom bara, alltså så fort man är i Danmark, att det liksom har varit så sedan 10 år tillbaka att man typ plockar upp så här danska metro, då står det bara så här, en marokkan har stulit en cykel och en, så att det liksom står så här varje gång det har hänt någonting, så står det så här, och han kom från Afghanistan, han som var, alltså liksom att det blir så här, bara varför är det relevant att skriva det liksom hela tiden om alla?
Ja.
Och för det är ju en sån grej som har varit en diskussion här då, liksom varför man inte till exempel kan ha etnicitet som en kategori som folk har varit sura över då. Att de upplever att det då mörkas till exempel, eller att man inte har kunnat. Men just som en sån sak som när man pratar om arbetslöshet och vilka som är arbetslösa till exempel, då kan det ju finnas en, liksom på ett sätt en poäng för att synliggöra sociala problem att ha en kategori, alltså en kategorisering. Det är precis som man hela tiden kategoriserar med kvinnor och män när man ska kolla så hur mycket pengar tjänar de. Det är ju inte för att man liksom tycker det är jätteviktigt att kvinnor och män tillhör olika kategorier, men liksom, om man ser att kvinnor, whatever, tar ut all föräldraledighet och så vidare, då behöver man kanske särskilja det bara i statistiken för att kolla att det är orättvist och så att man kan göra samhället mer jämlikt. Så med den ambitionen skulle man kunna diskutera det såklart. Varför är liksom, varför har de här grupperna blivit så jävla missgynnade jämfört med då infödda svenskar på liksom arbetsmarknaden och bostadsmarknaden och sådär?
Men jag tror att det var att Jan Helin kanske här visste några sådana siffror, att det här med att man, att invandring har beskrivits negativt i svensk media. Att det, så att, men att det tyder på att vi inte har liksom, så att säga, mörkat då. För att det har, när man pratar om invandring så är det mycket om brott och liksom utanförskapsområden och så vidare. Men jag liksom tror att den statistiken inte riktigt liksom säger något, för att den stora liksom så här knäckfrågan och smärtpunkten är snarare så här att skulle vi ha fått diskutera om vi skulle haft den här invandringen? För att det är liksom det som den här liksom vänsterliberala sidan förstår inte ens hur man skulle kunna vilja ha den diskussionen. Utan det här, den är bara ett faktum. Och sen, ja, sen är det problem som vi får lösa och så vidare. Så det är liksom där som den här kognitiva dissonansen uppstår på något vis. Att man bara har helt så här, olika ingångar liksom, i sitt rättvisa tänk.
Men jag tycker det är något konstigt med det här att alla håller på att säga så här, vi har velat diskutera jättelänge, men det är inte förrän 2015 som liksom någon började så här, får diskutera det. Men beror inte det också på en materiell verklighet, nämligen att 2015 kom den jättestora flyktingvågen, och innan det så var det inte alls lika relevant att diskutera. Till exempel så här, kommer de här människorna kunna ha bostad eller skola eller bla bla bla, för då var inte de problemen alls så stora.
Ja, Anna Hedenmo menar ju på att 2012 har de fått sådana larm också redan från kommunerna. Alltså 2014 var ju också ett jättestort flyktingår. Det var ju tillsammans med Bosnienkrigets år med mest flyktingar, det högsta dittills det tangerade. Sen kom 2015. Ja, alltså, men det är så svårt att säga. Det har ju liksom varit så ändå att det har gått, de här utanförskapsområdena har ju gått från typ 3 på 80-talet till 150 eller någonting nu. Och det är ju inga journalister som bor där. Så att jag menar, ja det är klart, alltså 2015 var det så mycket så att alla såg det på Malmö central och så vidare och så vidare. Då såg ju till och med medelklassjournalisterna det. Men det beror ju på vad man menar att det har märkts i samhället, vad man menar med det.
Men jag tror också att många som är emot det så att säga inte heller lever i den verkligheten. Jag tror det är väldigt många som sitter i en sån ort och läser på nätet. Men visst.
Jo visst, jo, men jag tror att det stämmer också att det liksom är ett meme, att det liksom är propaganda och det liksom, man kan ha den idealistiska historiesynen på det också. Men det är så här att den här liksom vänsterliberala sidan vill låtsas som att allt är som vanligt hela tiden, fast det har gått från 1% utrikesfödda till en sjättedel på jättekort tid. Och utifrån deras liksom, känsla för moral så är det som vanligt också. För att liksom, vad är det att tjafsa om egentligen? Mm, att folk är födda någon annanstans.
Så känner jag.
Men för den andra sidan så är ju det materiell politik. För att de tycker liksom att det här är en politisk fråga och vi har skyldighet mot oss själva och mot medborgarna i första hand. Och det är det som blir den här, ja, jag vet inte. Kognitiva dissonansen, som jag, det uttrycket jag använder. Inte helt säker på ifall jag använder det rätt.
Det är Team Gall och Team Tan.
Ja, det är väl lite det.
Som alla kommer förstå.
Ja, men det är som den här, det sägs ju det att Tan förstår Gall, men Gall förstår inte Tan. För att alltså Gall bryr sig bara om att man inte ska skada andra människor och att det ska vara rättvist. Men medan Tan bryr sig också om in-group loyalty, att man ska take care of our own och man ska värna det som är heligt. Men de bryr sig också såklart om rättvisa och inte skada andra människor. Fast det är inte lika mycket som Team Gall, men också, ändå ganska mycket. Så det är det att det finns den liksom i höger-vänster, i Gall-Tan-bemärkelse, så förstår högern vänstern mycket mer än vad vänstern förstår högern. Och har liksom, så högre politiker har något slags försprång på så vis. Alltså de talar till befolkningens alla moraliska foundations, människors alla 5 moraliska grunder, medan gallmänniskor talar bara till 2 utav dem.
Vilka är de 5?
Det är då typ inte skada, rättvisa, sen är det liksom det där in-group loyalty, liksom lojalitet med sin grupp, sen är det respekt för auktoritet och respekt för det som är heligt.
Ja, just det, för det är de 3 sista struntar jag.
Ja, precis. Och då, men du tycker inte att det har med moral att göra?
Nej, absolut inte. Group loyalty, det tycker jag är omoral.
Så sådana som tycker att det har med moral att göra.
Varför är det en moralkriterium att vara in-group loyal?
Ja, men att det är väl bara ett sätt att, jag vet inte, att det är en sätt att kunna bygga bra samhällen och kunna samarbeta i stora grupper och skapa ett samhällskontrakt. Ett socialdemokratiskt samhällskontrakt med ambitioner, jag vet inte, skulle man kanske kunna säga som motargument. Ja, men det är den här synen på nationalstaten då, om man tror att det bara är en group loyalty vars typ logiska slutstation är Auschwitz, eller om man ser att alternativet nationalstaten är inte någon slags postnationell värld där alla är jämlika, utan att alternativet till nationalstaten är klansamhälle. Där familjen liksom är den minsta enheten och nationalstaten är egentligen förutsättningen för individuell frihet och liksom, demokrati och så vidare.
Just det, om man inte upprätthåller liksom det svenska välfärdssamhället, bla bla bla, så kommer det att kollapsa och då kommer man inte kunna upprätthålla de värderingarna någonstans.
Okej,
skitsamma.
Då säger vi tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Jusek, tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Moa Lundqvist och Liv Strömqvist. Lilla Drevet är tillbaka igen nästa vecka då. Där är vi. Hej.
Hej då.